Roligt att se er allesammans här. Vi hade en trevlig samling igår. Vi var samlade till något som heter New in Town, som var till för dem som kommer hit till Vasa och för att studera och för att kanske jobba och så vidare. Och det var en samling på engelska och vi var samlade många nationaliteter och det var väldigt, väldigt trevligt, tycker jag. Hur står det till? Lite tyst. Ja, men det är helt okej. Man får vara tyst igen, pingstförsamling. Det är helt okej. Paulus säger så här. När han skriver till Efeserna. Efeserbrevet. Vi ska ta en liten annan invinkling av det här mötet. Nu hamnar vi i Filipperbrevet. Det var inte dit vi skulle. Madeleine var inne på här i början, så strävar vi ofta till en massa saker. Vi strävar för att uppnå en massa saker. Vi strävar för att kanske bli bättre, bli rikare, bli snyggare eller bli någonting annat som vi har på agendan och som gör att vi vill på något sätt ut ur den situation där vi befinner oss nu för att komma in i någonting annat. Och vi tror att när vi kommer in i det här andra så då är det bättre. Men problemet är att när vi kommer till det här andra så då vi har klättrat på upp till det här berget, så då hittar vi ett nytt berg. Dit vi ska upp och någonting nytt som vi ska uppnå, någonting nytt som fattas i våra liv. Men det står så här, när Paulus talar om Jesus så säger han så här i det första kapitlet och den tredje versen. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Liksom han innan världens grund blev lagd hade utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som barn enligt sitt viljas beslut för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. Får lägga bort den där. När det talar om Jesus, när det talar om det verk som han har gjort för oss, så talar det om någonting som är färdigt. När jag läst Bibeln den här sommaren så har jag förundrats över hur väldigt avslappnad Gud är. Om vi strävar och vi ska uppnå och så vidare, som jag sa, så är Gud på något sätt, han är rätt nöjd. Och när det talar om vad Gud gör för oss, så talar det oftast om det här, vad han redan har gjort för oss. Det som redan är färdigt, det som redan är på något sätt klappat och klart. Och det står här faktiskt att han redan har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Du kanske säger, ja, men det fattas mycket saker i mitt liv. Men det betyder inte att inte Gud har välsignat dig. Utan det betyder bara att vi så ofta har fokuset på lite fel saker. Vi är lite inställda på det ena och det andra. Vi har en sån bild också som troende kan man ha en sån bild att om jag följer Jesus så då ska det gå så här och så här och så här i mitt liv. Hur är det med ditt liv och ditt livsplan? Har det gått som du har tänkt? Finns du här? Sitter du här? Då skulle vi nästan börja ta upp dig här och vi ska få intervjua dig. Om ditt liv har precis blivit sånt som du har tänkt. Ingen av oss är ju sådana, eller hur? Utan kanske planer vi hade, kanske saker och ting som vi hade planerat, blev ingenting överhuvudtaget, utan det blev någonting helt annat. Kanske bättre, kanske sämre, jag vet inte. Men ofta så blir det inte riktigt som vi har tänkt. Men när man talar om Gud, när man talar om det verk som han har gjort i våra liv, så står det att han redan har välsignat dig och mig med all den himmelska världens andliga välsignelser i Jesus Kristus. Det är med andra ord färdigt. Det är med andra fullbord. Det är inte någonting som ska ske när du blir tillräckligt andlig eller som ska hända när du på något sätt har plockat en massa andliga poäng. Utan det är någonting som Gud redan i Kristus Jesus har gjort. Och det är det som vi talar om, det är det som vi kommer att fortsätta också den här hösten. Vi kommer att tala om det Gud, det som Gud redan har gjort, och att det är Gud som gör det. Eller hur? För om det är du som ska göra det, om det fattas någonting för att Gud ska på något sätt välsigna dig, eller på något sätt för att Gud ska vara nöjd med dig, då måste du skärpa dig, människa. Eller hur? Då måste du ta i lite hårdare. Då måste du på något sätt göra någonting mera än vad du har gjort det tidigare. Men om det är Gud som ska göra det, och han redan har gjort det, då kan vi ju sitta här ganska avslappnade, eller hur? Då behöver vi inte sitta här med sån här gnagande känsla som så många människor har, som så många troende har, att det är något som fattas. Vad är det för fel på mig? Har du tänkt den tanken någon gång? Va? Har du gjort det? Vad är det för fel på mig? Jag kan säga så här. Om du söker svar på den frågan. Det är ganska mycket som är fel på dig. Det är det. Utan att vara profet överhuvudtaget så kan jag säga. Det är ganska många saker som är fel på dig. Det är ganska många saker du borde arbeta på. Det är ganska många saker som kanske skulle vara bättre i ditt, som skulle kunna vara bättre i ditt liv. Och så vidare och så vidare. Det är vissa, en del saker som du skulle börja prioritera annorlunda. Det finns vissa saker som du skulle börja prioritera bort helt och hållet. Det finns saker och ting som du inte borde syssla med överhuvudtaget. Det finns saker och ting som du skulle börja syssla med. Helt klart. Det är ganska mycket som är fel på dig. Med alla de här sakerna som nu är fel på dig, stör inte Gud. Vet du det? Därför att han har redan bestämt sig. Det var en reklam för länge sedan, någon gång på, för många år sedan. Så jag tror det var Becell eller någon av de här underliga smöraskarna som smakar som jag vet inte vad. I alla fall, och då var det någon som sa att den här personen sa, jag har bestämt mig. Hon hade säkert bestämt sig för en hälsosammare livsstil, ni vet, det är ju bingo. En hälsosammare livsstil, det ska vi alla besluta oss för. Men när det kommer till Gud så har han bestämt sig. Okej? Okay? Om jag inte får någonting genom din skalle här idag, så ska jag vilja att du ska gå ut härifrån genom de här två, tre dörrarna. Om det börjar brinna så måste vi använda också den där. Men det tror vi inte att det ska göra. Men i alla fall, jag vill att du ska kunna gå ut genom de här dörrarna och känna så här, Gud har faktiskt bestämt sig över mitt liv. Gud har faktiskt bestämt sig för vissa saker. Han har bestämt sig för att han älskar mig. Han har bestämt sig för att sända Jesus Kristus för min skull. Han har bestämt sig för att hans son skulle betala det pris som jag aldrig kunde betala. Och vet du vad? Han ångrar sig inte heller. Därför att han har bestämt sig. Och när du läser din Bibel, och om du verkligen läser vad som står, så ska du inse att Gud, han har bestämt sig. Och därför... Därför så säger Paulus så här, i sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt. En del teologer tar det här då, och man går in i någon sorts sån här predestination, alltså vad det nu heter på svenska. Men i alla fall att vad heter det? Ja, i alla fall att Gud har bestämt, det spelar ingen roll hur jag lever, och Gud har bestämt allt. Men Gud har bestämt sig för att älska dig. Gud har bestämt sig för, till och med som det står i det gamla testamentet, oberoende hur mycket du springer iväg, så Gud bestämt sig för att han älskar dig. Gud har bestämt sig för att det finns inget sammanhang, jag vet inte vilka sammanhang Gud rör sig i. Vet du, vilka kretsar rör han sig i? Han rör sig säkert i olika kretsar. I ingen av de här kretsarna så skäms han för dig. Eller hur? Vi tänker så här att vi borde vara goda representanter för Guds rike. Visst? Vi borde vara goda representanter för vad det innebär att vara en troende, att tillhöra Jesus och så vidare. Och så tänker vi så här bland annat, Gud, han skäms nog för dig. Gud skäms aldrig för dig. Han har aldrig gjort det, han kommer aldrig att göra det. Utan varenda gång han tänker på dig så är han nöjd med dig och är stolt över dig. Han har förutbestämt dig att han skulle uppta dig genom Jesus Kristus. Och sen går Paulus vidare och talar om olika saker, att vi har blivit friköpta. Han talar om olika saker som Gud har gjort i Kristus och så vidare, att vi har fått ett arv och så vidare. att vi tar emot den heliga ande och så vidare. Och sen går han vidare till en bön. Och det är det jag vill att du ska läsa här idag. Det är det jag vill att du ska ta med dig hem. Du har ju en sån här bibel. Som du, om du inte kan den utan till nu när vi har predikat ur den. Så vad heter det? Kan du ändå läsa den innan till. Varför är det här viktigt? Ja, det är så viktigt att då jag får rätt bild av vem Gud är. Och så här ber Paulus i den femtonde versen. Sedan jag har hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla heliga, upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Och så ber han så här. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande. Och lyssna, så att ni får en rätt kunskap om honom. En vishetens och uppenbarelsens ande, så att du förstår vem han är. Jag ber att era hjärtan ska upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Märker du att det är väldigt mycket fokus på honom? Eller hur? Det är väldigt mycket fokus på vad han ska göra. Vad han ska åstadkomma och så vidare. Han ska åstadkomma det i våra liv, absolut. Han åstadkommer det i oss och ibland också genom oss. Men det är han som gör det. Okej? Okay? Orsaken varför vi går igenom Romarbrevet, orsaken varför vi har beslutat oss för att verkligen basera den här församlingen på Guds ord, är därför att vi behöver få en rätt bild. Därför att den värld som du och jag har växt upp i är skruvad. Vet du det? Och den blir inte mindre skruvad ju längre det går. Och den här världen som du och jag har vuxit upp i, så har lärt oss vissa saker. Den har lärt oss hur vi värderar oss själva. Den har lärt oss vad det är som sätter värde, vad det gör som vad det är för någonting som gör att vi klarar av vissa saker. Att vi klarar av vissa standarder så att vi får vara med och leka. Det har den här världen lärt oss. Men mycket av de sakerna går stick i stäv med hur Gud tänker. Det är därför vi har så svårt till exempel med begreppet nåd. Därför att vi tänker så här, nåden är nog bra, nåden behöver jag, men jag behöver förtjäna nåden. Det är ju en logisk omöjlighet. Eller hur? Att förtjäna nåd, det är teoretiskt omöjligt. Därför att om du förtjänar det så är det inte nåd längre. Eller hur? Men vi är så tränade och så uppväxta i ett system som har lärt oss att tänka på det här sättet. Därför ber Paulus, han ber att ni ska få en uppenbarelsesande så att ni får en rätt kunskap om honom. Därför att när du har en rätt kunskap om honom, vet du vad du kan göra då? Då kan du slappna av. Eller hur? Då kan du slappna av. Då vet du att han redan älskar dig. Då vet du också att det finns ingenting du kan göra för att han ska älska dig mer. Den verkligheten lever vi ju inte i, eller hur? Hallå! Sitt inte där och se ut som ett helgon. Va? Den verkligheten lever inte jag i. Och den verkligheten lever inte du heller i. Därför att vi är befläckade, vad vi nu är, men någonting är vi. Vi är befläckade med den här världens prestationstanke. Va? Because I'm worth it. Därför att jag förtjänar det. Därför att jag har gjort det här och så vidare. Så vi lever inte i den tanken. Därför har vi så otroligt svårt med begreppet nåd. Därför måste vi ta Romarbrevet och vi måste läsa det innantill så att på något sätt de här som Bibeln kallar, som vi kan kalla det också, de här tankebyggnaderna, de är på något sätt de här invanda, tränade mönstren får brytas ner. Så att jag förstår och får en rätt kunskap om honom. Så att jag förstår och får en rätt kunskap om hur han ser på mig. Okej? Okay? För när du får den så kan du slappna av. Och oj, 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 vad du behöver slappna av. Ja? Det är som en pianotråd. Man spänner och spänner och spänner. hur det blir höga C efter en stund. För att det är så spänt. Du behöver få slappna av. Och vila i det att Gud älskar mig. Eller hur? Därför jag älskar början av den här gudstjänsten verkligen på det sättet att bara få sätta sig ner, lyssna till den här sången och bara tänka att, du vet, jag ska ju predika. Och det är ganska, fråga Anders Olin, det är ganska pressande upplevelse ibland. Man ska upp och leverera, så du vet, när du går hem så ja, predikar nog ganska bra när Sigfrids. Då känner jag mig nog värdefull. Ja? Men så ibland så man har predikat så här, och hopp, nu då man far hem och det klingar fortfarande i stolpen. när det blev stolpskott. Man säger, oj nej, det där blev inte riktigt som jag hade tänkt. Vad händer då? Jag känner mig mindre värd. Eller hur? För jag har inte presterat. Jag har inte levererat. Jag har inte motsvarat förväntningarna som kanske du lägger på mig. Det är helt okej. Men som framför allt, du säger att jag vill inte ha så höga förväntningar. Du har ingen aning om. Jag kan inte lägga såna höga förväntningar som jag har på mig själv. Det är teoretiskt omöjligt i princip. Va? Och såna har du också på dig. Eller hur? Och när du inte lever upp till det, så hamnar ditt liv i en nedåtgående spiral. Därför att du lever inte upp till de förväntningar du har på dig, vilket gör att du behöver försöka ännu mer, och så lägger du ännu högre förväntningar och så blir det ännu tyngre. Medan Bibeln säger att Gud har redan välsignat dig. Gud har redan gett det här för dig. Han har redan en kraft som han vill verka med i ditt liv. Inte för att du förtjänar det, därför att det kommer du aldrig att göra. Vi återvänder till Rombrevet nästa vecka. Du kommer aldrig att kunna förtjäna, du kommer aldrig att kunna vara värd det. Det vet han redan. Så slappna av. Han vet det redan. Och han är helt okej med det. Därför att han har redan fixat det. Han har redan sänt sin son. Newsflash. Va? Han har redan sänt sin son och betalat hela priset. Och när han hänger där, när Jesus Kristus hänger där på korset för din och min skull, så säger han, det är fullbordat. Och så kommer du till Gud och säger, Gud, vad ska jag göra? Och han sliter sitt hår. Och så här, vilken del i det fullbordat är det du inte har greppat nu då? Va? Nej, det finns inga män. Det finns många män, men inga sådana män. Det är fullbordat. Och tänk att få leva med den känslan över ditt liv. Att det är faktiskt fullbordat. Men den är ju jätteskön att ha de dagar det inte gick riktigt som man tänkt. Men också de dagar det går som du har tänkt. Så får du bara leva under att det är fullbordat. Ja, men nu har det nog varit en tuff tid. Va? Om jag ska ställa den frågan här i det här. Så statistiskt sett, om jag ska säga vem har haft en tuff tid. Så 50% av er har ungefär räckt upp handen. Om jag ska säga att vem har haft den tuffaste tid i ditt liv. Så kanske 10% räcker upp handen. Eller hur? Ja, så är det. Men också i den tuffa tiden så säger han det är fullbordat. Också när på något sätt det går neråt, det misslyckas och så vidare. För att vi lever ju i en värld som är sjukt upptagen med att lyckas. Eller hur? Ja, men du ska ju lyckas. Prov i skolan, det ska vara godkänt. Och helst bättre så att du får höja ditt vitsord och så vidare. På arbetsplatsen, du ska lyckas. Och så kommer du till kyrkan. Och om skolan och arbetsplatsen har satt lite höga ribbor. Nu ska du lyckas inför Gud. Din parvel. Va? Nu ska du lyckas inför Gud. Jag menar, hur gör man det ens? Va? Och så har vi skapat då. Olika system har vi skapat som vi försöker nå upp till. Vi försöker och vi anstränger oss och vi försöker. Och så säger Gud, vilken del av det fullbordat har du inte greppat? Det är fullbordat. Han har välsignat dig. Men jag känner inte av den välsignelsen just nu. Nej, inte jag heller. Va? Men ändå är det sant att han har välsignat mig. Han har välsignat mig på ett sätt som går utöver alla andra sätt och välsignar mig. Och den här han säger, du duger inför mig. Det har han gjort. Han kan inte göra någonting som är större än det. Jag ska gå till den andra bönen som finns i Efesierbrevet. Efesierbrevet, det tredje kapitlet. Och den 14:e versen. Det står, därför böjer jag mina knän för fadern. Han från vilket allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Och jag ber, det här är Paulus för dig nu. Rakt in i den situation där du finns. Du kanske är på topp eller på botten, det spelar ingen roll. Nu ber han det här för dig. All right? Är du med? Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka och din inre människa genom sin ande. Finns det någon här som behöver det? Va? Räck upp handen om du behöver det. Kraft och styrka och din inre människa. Den här människan som är, så, nu talar vi inte om det yttre bara i första, utan talar vi om den här inre människan. Ni vet den här som vi lite gömmer undan för människor runt omkring oss. Den inre människan, den som har osäkerheten och kanske framförallt utan att vara profet, som väldigt ofta är trött. Jag möter människor som man är själsligt trött. Va? Vårt så kallade välfärdssamhälle, jag blir en sån här samhällsprofet som hackar på det här samhället, men det är inte det jag är ute efter nu. Men ändå, så ber Paulus. Han slår huvudet på spiken rakt och han säger, jag ber att du ska få kraft och styrka på insidan. Jag ber att det här som är trött ska få nytt liv. Kraft och styrka och din inre människa genom sin ande. Och så står det att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Kan räcka upp andra handen om du tar den. Några, ja, ganska många. Rotade och grundade i kärleken. Vad är det vi söker som människor? Jo, vi söker att bli älskade. Eller hur? Vi söker, vi är knarkare för kärlek. Ja? Vi söker efter att människor ska älska oss. Älska mig! Ah, här är jag är jätteduktig. Ja? Älska mig! Det finns ett jättedjupt behov i varje människas liv. Älska mig! Och vi kan göra väldigt mycket saker. Vi kan lägga... ska jag säga så? Utan vi tar någonting annat. Vi kan göra väldigt stora ansträngningar. Vi kan göra saker som egentligen inte vi skulle vilja göra. För att någon ska älska mig. För att någon ska acceptera mig. Och då säger Paulus, jag ber att Kristus ska bo genom tro i era hjärtan. Så att ni blir rotade och grundade i kärleken. En människa som har mött Gud är inte en människa som har allting i skick och där allting flyter på, där det är som nedförsbacke och solen i ryggen hela tiden. Men en människa som verkligen har mött Gud vet att genom allt skit som du kan uppleva, genom allt elände, genom allting då du blir missförstådd och så vidare, kan veta Gud älskar mig. Han älskar mig faktiskt. Även de dagar jag inte känner det så älskar han mig. Det är grunden och det är det Paulus ber. Och så står det så här. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden, längden, höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå, så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Det där låter ganska bra. Eller hur? Det låter ganska bra. Och det står att hans Kristi kärlek går långt utöver vad någon av oss kan förstå. Det betyder om du säger, ja men jag har lärt känna Kristi kärlek. Sådär. Han har så mycket mera än du någonsin kommer att förstå. Och Paulus ligger på sina knän, antagligen, kanske, eventuellt. Eller så står... Ja, men det står ju det, det är sant. Jag böjer mina knän för fadern. Du vill läsa innantill här. Eller, han ligger på sina knän och så ber han för församlingen i Efesus att de ska förstå hur mycket Gud älskar dem. För att eftersom de inte förstår hur mycket Gud älskar dem så bråkar de med varandra. Därför att det gör ont på insidan. De istället för att gå till Gud när det strular så springer de bort från Gud för att de lägger sig i någon sorts karantän tills de är tillräckligt heliga och sen då de tycker att de har klarat sig tillräckligt bra så då vågar de visa sig på nytt igen. De fattar inte hur mycket han älskar dem. Han ligger på sina knän och säger, Gud vad är det för fel? Och Gud säger, ja, jag har ingen aning. Jag försöker gjort allt för att de ska förstå det här. Men ändå har vi så svårt att förstå Guds förutsättningslösa kärlek. Därför att eftersom Guds kärlek är förutsättningslös, då kanske tycker jag klyver ord här nu, men vi klyver lite då. Eftersom Guds kärlek är förutsättningslös så går den inte att förtjäna. Eller hur? Så Guds kärlek var som vår kärlek, som din och min kärlek, som jag vet att din kärlek är, därför att min är också allt för mycket sån. Skulle den vara som vår kärlek, då skulle vi måste förtjäna för att få den. Därför att vi älskar ofta de som älskar oss. Men de som är dumma, de nåder dem. De får veta hur. Men Guds kärlek är förutsättningslös. Det betyder att du redan är älskad. Det betyder att han redan har älskat dig i Kristus Jesus så mycket som han någonsin kommer att göra. Lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå, så skulle du bli helt uppfylld av Guds fullhet. Och står det, han som förmår göra långt mer än vad du ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktled i evigheternas evigheter. Amen. Den här kärleken, den här fullheten, det här livet har Gud tänkt eller har Gud faktiskt placerat mitt i församlingen. Församlingen ska vara en plats, inte där vi vaktar på varandra eller där vi på något sätt bedömer varandra eller någonting, utan en plats där vi samlas kring Jesus. Va? Sätter oss i ringen och tar varandra i hand och kumbaya, så sjunger vi. Och så är Jesus där i mitten. Det ska församlingen vara. Församlingen ska vara den här platsen där på något sätt, då jag fattar. Dels, det har vi ju talat om i Romarbrevet 1-3, hur bristfälliga vi är. Och det är bara den människan som inte har förstått hur bristfällig den är som har stenar i sina händer. Eller? Den enda person du hittar, inklusive dig själv, som går omkring med stenar i sina händer och har någon sorts åsikter, det är den människan som inte fattar sin egen bristfällighet. Så att om du kommer och säger att vet du, jag tror att det är något fel på mig, så ska du inte bli ledsen då om jag säger bingo. Ja, det är säkert mycket fel på dig, vi var ju redan in på det. Men det spelar ingen roll, för vi samlas kring honom som är fullkomlig. Vi samlas kring honom som har all makt i himlen och på jorden. Och om vi skulle förstå det där, om vi skulle greppa det där, så tror jag våra liv skulle se lite annorlunda ut. Okej? Okay? En av nyckelorden här som Paulus säger, och det är därför vi också undervisar Romarbrevet, det är i vers 19 här. Han säger att vi ska lära känna Kristi kärlek. Om Kristi kärlek är annorlunda än vad kanske den kärlek som då jag går omkring och bär på, den kärlek som vi möter i världen, eller kanske den avsaknad av den kärleken, så behöver vi lära känna Kristi kärlek. Och här tror jag vi har en bit att gå. Jag tror det. Jag tror att vi behöver sätta oss på skolbänk eller göra någonting. Vi behöver på något sätt sätta oss in i hur fungerar den kärleken? Ja, den är förutsättningslös. Den ger utan baktanke. Ja? Den hoppas allting. Ja, ska den älska mig så får den nog hoppas ganska mycket. Det kan jag nog bara säga. Ja? Den hoppas allting. Den tror allting. Den uthärdar allting. Den är nästan skräddarsydd för dig. Eller hur? Den är nästan skräddarsydd för dig en vanlig torsdag. Eller hur? Ja. Du är ditt liv. Den kärleken har Gud älskat dig med. Och det är den som Paulus säger, jag vill att ni ska lära känna den. För då ska ni tillsammans förstå bredden, längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Daniel, du kommer då spela. Det är ju höst nu. Har du märkt det? De har träffat många som märker att det är som battery low. Det är kallt och det är ruskigt och ruggigt och så vidare. Man känner att nu ska vi klara av en hel vinter och så redan nu är det battery low. Jag tror att Guds kärlek behöver lysa mycket, mycket mer i församlingen. Naturligtvis framförallt att din församling ska bli ett plats där du kommer och presterar. Den är en plats där du får hämta styrka till din inre människa. Det räckte du just upp handen att du behöver. Ska vi resa på oss här i slutet av den här gudstjänsten? Vi är ju ingen stor församling. Men ändå när jag står där så finns det ju de som jag har känt i lika länge som jag har levt. Och så finns det de som jag inte överhuvudtaget känner. Finns de här som jag vet att du har det rätt okej. Sen finns det de här som jag vet att har det väldigt tufft. Och sen finns det du som inte känner här, som inte har någon aning om hur du har det. Men det spelar ingen roll, för att när vi står på det här sättet inför Gud så finns det alltid nåd. Det finns alltid nåd för din situation där du finns. Du kanske säger, jag har ingen aning om min situation. Jag vet alls vart det är på väg. Det finns alltid nåd. Så att vad du kan göra, du kan egentligen gå två vägar. Du kan ta emot, och ibland kanske du behöver lite grann ge upp din rätt att ha rätt och så vidare när du kommer till Gud. Du kan antingen göra det och bara ta emot hans kärlek. Eller så kan du försöka själv och bli bitter och besviken. Det är lite de alternativen som vi har som människor. Jag möter människor som har gått igenom extremt stora svårigheter. Det finns inte en tillstymmelse till bitterhet i deras liv. Därför att Guds kärlek har mött dem. Och en sån tycker jag att då jag ska få vara. Nu ska vi be tillsammans här. Ska vi bara öppna upp för Jesus. Låtsångarna kan komma fram här. Ska vi sjunga en sång också till sist. Bara fokusera kring Jesus. Vi har ju gemenskap här och vi dricker kaffe efteråt. Men nu får du vara riktigt egoist för en liten stund här. Och bara tänka på dig. Bara tänka på dig själv. Ska vi be tillsammans.